Vad tycker du om sommaren? Är du ett fan?
Nej, det är jag inte. Det känns tråkigt att säga, för att det är så många som längtar efter sommaren. Och jag förstår det, men jag längtar bara efter att allt ska bli som vanligt igen när det är sommar.
Det är verkligen faktiskt hemskt när ingenting, alltså när man inte har några andra rutiner.
Nej.
Så märker man hur beroende man är av att andra människor har rutiner.
Det är verkligen sant.
Plötsligt så är typ P1 inte som vanligt.
Nej.
Det är liksom, man slår på typ TV. Alltså man vill bara att allting ska funka som vanligt för att ens eget liv ska funka som
men
vanligt.
Det är verkligen sant, för jag lever ju på som vanligt, så det borde inte vara någon skillnad egentligen för mig. Men just att alla andra liksom plötsligt liksom har gått in i någon slags sommarmode, det stör mig.
Alla gör också planer.
Verkligen.
Att lämnar stan. Har liksom, ja. Försvinner. Man är själv kvar och hinner inte fatta att man skulle liksom tagit tag i en semester.
Exakt. Plus att de frågar en hela tiden, vad ska du göra i sommar? Och
man bara, ingenting. Jag ska gå fram och tillbaka längs ringvägen som jag alltid gör. Sluta, låt mig vara.
P3 Sveriges Radio.
Du lyssnar på P3-klubben, en podd om det viktigaste från kulturveckan med mig, Nanna Olasdotter Hallberg. Välkommen, konstnären, serietecknaren, författaren Nina Hemmingsson.
Tack så mycket.
Du är också patient zero av emo i Sverige.
Va?
Stämmer det?
Nej men, vänta nu. Ja, kanske.
Finns det någon, eller det kanske inte stämmer alls. Vad skulle du kalla dig själv?
Ja, men jag tänkte på det faktiskt bara häromdagen. Att massa saker som var gulligt när man var ung och emo, det är liksom inte gulligt längre.
Varför?
Det är för att jag är vuxen med marginal.
Ja.
Nu borde jag kunna, eller det är liksom inte gulligt att vara lite så här motvals, helt enkelt.
Är du säker? Jag tänker att man blir väldigt, alltså det är bara klyschigt när man är ung. Det känns ju mer roligt och äkta när man är äldre.
Ja, men okej, kanske. Men klyschigt är ju också att det är normalt. Att man kan känna sig liksom, lite normal, fast man trodde att man inte var det. Men man var ju det.
Men var du liksom, när du var ung, hade du en subkultur?
Ja, det hade jag. När jag var så här 12-13, då var jag hårdrockare. Och sen så var jag väl någon slags svartrockare kallades det då. Jag vet inte vad det heter nu.
Jag tror emo.
Ja,
eller
det kanske
är det.
Samma. Ja,
men, det kanske
ja,
inte är
men,
samma.
Ja, men det var ju liksom innan Broder Daniel och innan alla de där. Så att
vad lyssnade man på?
Ja, men man lyssnade på liksom typ Nina Hagen. Såna där grejer. Alltså punk. Jag var lite punkare kanske. Det kanske
coolt
man kan säga.
Ja. Alltså det känns ju som att subkultur idag typ inte finns.
Alltså när jag var hårdrockare, då fanns det ju hårdrockare och syntare. Det var ju ganska enkelt då.
Och vad tyckte ni om syntarna då? De var...
Ja men det var ju jätte... Det var ju någon slags... Men det var ju så här myskrig, ungefär som man är i krig med Norge nu.
Mm.
Så att det var ju liksom inte på allvar egentligen. Men det var ju ändå så att man retades och ritade så här nidbilder av så här syntartister som man inte gillade. Limahl kommer jag ihåg till exempel, att man hatade.
Limahl, jag vet inte vad det är.
Nej, det är en snubbe med en ful frisyr. Du kan googla honom sen.
Det låter väldigt mycket som typ laggrigal, alltså någon så ångestdämpande.
Ja.
Passande för en hårdrockare. Okay, men har du liksom tanke om att det inte längre finns subkultur på samma sätt? Eller håller du med om den beskrivningen? Alltså jag tänker att du har ganska unga barn.
Ja.
Är de liksom subkulturella på samma sätt som du var?
Nej, men det är nog säkert. Det är bara det att jag fattar inte. Jag får ju fråga dem om saker och så förklarar de. Och sen så glömmer jag bort för att det är för invecklat. Jag tycker att, att det verkar som att det är andra saker som folk kopplar till sin identitet nu än vad det var när jag var ung. För då var det liksom ganska enkelt. Det var, eller för oss i alla fall, där, i den subkulturen som jag levde i, då identifierade man sig med sin musik och liksom så här smak typ. Nu är det ju mer att man kanske identifierar sig med sin politiska tillhörighet eller sin könstillhörighet eller alltså såna där saker lite, som egentligen är lite djupare och kanske, alltså på ett sätt är ju det Jag vet inte, det är både bättre och sämre tycker jag. Det blir ju lite svårare därför att man i, eftersom det ligger så nära ens person så tror jag att det kan vara ganska svårt när man ska diskutera politik till exempel, för att det blir så personligt på något sätt. För att det hör
tänker
ihop
du liksom på manusfären typ, eller vilka liksom grupper tänker du ligger nära politiskt?
Ja, men alla grupper tror jag, bland unga, att det blir väldigt personligt. Det hör väl också ungdomen till. Men jag tycker att det är svårt att diskutera politik med unga. För att de tar det personligt helt enkelt.
Och så svartrockarna, de hade liksom en politisk tillhörighet som var självklar typ.
Ja, men man var väl lite politisk, men det var mycket... det var inte lika allvarligt, så uppfattade jag det. Och lite mer så här, vi kanske ockuperade ett hus. Liksom. Men det var, ja, det känns lite, var lite mer hands-on och enklare. Men jag vet inte. Jag tycker också att det är... Jag tycker det är väldigt roligt att prata med mina barn och deras kompisar, för att det är liksom en helt egen värld. Och jag gillar verkligen dem och jag vill förstå, men jag gör inte det riktigt.
Men jag tycker det är intressant, för jag har hört dig prata om intervjuer att du liksom inte är en gruppmänniska.
Nej, det är jag inte.
Och jag känner igen det så himla mycket, att jag verkligen romantiserar kollektivet, skulle jag tillhöra en grupp och så här. Men att när det väl kommer till krita så är jag väldigt... individualistisk.
Ja, men jag är verkligen det också. Det där nu jag sa att vi ockuperade hus, det är inte riktigt sant, för att mina kompisar ockuperade ett hus och sen så gick jag dit och hälsade på någon gång och sen gick jag hem.
Det låter ganska lagom. Ja. En lagom uttryck till ett ockuperat hus.
Precis. Så att jag kanske gick dit och fikade typ. Och sen så var det nog med sociala aktiviteter för mig, så då gick jag.
Men jag bara tänker på den här gruppen versus jaget liksom. Hur har du tänkt kring det?
Jag har tänkt ganska mycket på det sen jag blev äldre. För att på något sätt så... Jag skulle väl kanske ibland vilja vara lite mer en gruppmänniska. Men jag är inte det. Och jag har väl landat på något sätt i att jag är så här. Och jag orkar inte umgås med människor för länge. Men jag har också förstått... För det är en sån grej. Att när man var ung, då tänkte man att det var... Man tänkte ju lite mer svartvitt på något vis. Så att jag tänkte nog att jag kanske inte tycker om människor. Men det har jag förstått nu, att jag tycker verkligen om människor. Jag är liksom en människoälskare. Men jag kan inte vara med människor i för stor grupp för länge. Det är bara det. Och samma sak med en massa andra saker också som jag har tänkt så här. Ja, men till exempel att jag kan bli väldigt så här, ja, men ledsen, eller jag kan hamna i depressioner och så här. Och då tänkte jag när jag var ung att det betyder att jag är en ledsen människa som inte tycker om livet. Men jag älskar livet, har jag förstått nu. Men jag kan ändå bli ledsen.
Nej, men för jag har fått uppfattningen om att du ofta liksom kanske klumpades in i en subkultur som du kanske inte riktigt kände att du hörde hemma i. Alltså nämligen seriesubkulturen.
Ja, så var det verkligen.
Du debuterar som 28-åring efter att ha gått på konstskolor och...
Ja, men det är väl... Jag tycker att ganska stor del av mitt liv så har liksom gått ut på att inte hamna i en grupp. För jag gick på en konstakademi i Norge, och det som jag lärde mig där var att jag inte ville vara en del av konstvärlden. Så att när jag kom ut därifrån, då var det så här, men vad ska jag göra? Jag vill ju ändå hålla på och liksom teckna. Och, ja, men då, jag kan bli serietecknare så här. Lite av en slump hamnade det, men trivdes ju väldigt bra med att teckna serier. Och tänkte då så här, åh, det här är en jättehärlig grupp människor. Vilket det är verkligen. Men jag passade mig också för att vara en del av det. Så att jag liksom, jag har navigerat runt att hamna i en grupp. Och jag,
varför? Vad var du rädd liksom skulle hända?
Jag tror en komponent av det där tror jag också är att man är kvinna. Att man är mer rädd för att vara en del av en grupp. Därför att man blir hopklumpad liksom med andra kvinnor. Det tror jag, alltså, kvinnor ses mer som ett kollektiv. Och jag längtar efter att vara ett jag och visa mig. Så här. Kvinnor läses som mer lika än vad de är. Medan män får vara mer individer. Så jag tror att det finns en sån komponent att så här försvara sitt eget jag. Och det måste man göra med näbbar och klor om man är kvinna. Så har jag upplevt det.
Alltså jag tänker också att den tiden att du var, apropå Patient Zero emo, så kanske det var ännu mer Patient Zero serietecknare och kulturskapare. Att det kom ju väldigt mycket kvinnor efter dig som gjorde liknande resa liksom.
Ja, absolut. Och det tycker jag det är väldigt roligt, och jag känner också att jag tog en för laget där, för att det var i början där när jag tecknade serier, då var det ju väldigt mycket frågor om hur är det att vara kvinna, liksom, hur är det att vara kvinna och serietecknare?
Vad svarar man på det då?
Ja, men det är så tråkiga frågor, det är framförallt att det är en sån tråkig fråga, för att alltså, om man skulle liksom gå in på det liksom på djupet, då skulle det kunna vara en intressant fråga, alla frågor nästan kan ju vara intressanta, men det var väldigt så här slentrianmässigt ställda frågor. Och jag kommer inte ihåg riktigt vad jag svarade. Men till slut så var det som att de tröttnade på det där. Och de som kom efter sen fick inte lika mycket såna där frågor.
Mm, så det var så, varsågod.
Ja, men lite. Alltså, det var inte som att jag löste allt. Men det var ändå att jag tog lite av den där första smällen. Jag var inte ensam, men vi var några stycken där som kom först. Så det känner jag väl att jag bidrog lite med. Men sen är det också så att jag är en ganska känslig person. Så att det gör ju också att jag vill hålla mig ifrån kollektivet. Dels för att jag tycker att det bara är utmattande att vara bland mycket folk. Och sen för att jag tror att jag egentligen är en ganska lättpåverkad person. Så att om, för att liksom kunna hålla på med mina grejer så här ostört, så måste jag isolera mig lite grann. Jag tror att jag i grunden är väldigt, väldigt fåfäng. Att jag till exempel, om jag skulle kunna så här lista ut vad folk vill ha, då skulle jag ge det 100%. Bara, här får ni, det är precis det ni vill ha, älska mig. Men därför så har jag väldigt mycket så här skygglappar. Mm. Jag liksom, trots att jag liksom är så aktiv på sociala medier. Men så jag bestämmer mig för att inte tänka på det. Jag har massa regler för hur jag ska hålla det där borta. Och att om jag är klar med en grej, en bok eller vad det nu kan vara, då måste jag liksom ha ett nytt projekt innan den kommer ut. Liksom, så att jag inte tänker så mycket på det. Eller att jag bara, så här, istället för att tänka så här, hur kommer den här tas emot, så tänker jag bara på vad jag ska ha för kläder på releasefesten. Mm. Eller såna där saker. Att jag liksom rundar det där.
Det känns som det är ganska få kulturskapare som tar del av så mycket kultur som du gör. Du lyssnar på väldigt mycket poddar, ja. Du läser mycket böcker. Du är liksom väldigt ajour.
Alltså jag känner det inte så, men det kanske är så. Eller det är nog så faktiskt. Men ja, jag vet inte, brukar man inte göra det? Eller?
Jo, men vi kanske är lite olika liksom.
Ja, just inom kulturen, där är jag ju intresserad av några olika områden.
Och vilka är det då?
Ja, men det är väl, det är ju liksom vanlig konst eller vad man ska säga, och litteratur, och sen så är det massa så här bigrejer som jag tycker det är roligt med mode, jag tycker det är roligt med liksom kändisvärlden, jag kan liksom bli intresserad, jag tycker det är roligt med relationer, sexualitet, massa olika såna där ämnen, men det är väl, allting handlar väl om, egentligen handlar allting om relationer. Det är det som är roligt tycker jag, spännande,
och det är det du liksom använder av sen.
Ja, det är ju egentligen allting som jag skriver och tecknar handlar ju om relationer. Mm. Även om jag är den här lite ensamvargen liksom, så är det ändå relationerna som är det viktiga på något sätt.
Men en bok där det verkligen är tydligt är ju din första roman som kom 2022, Rum utan titel.
Ja.
Kan man säga att den handlar om en kvinna som begår våld på sig själv?
Ja, det kan man säga. Hon lever i en destruktiv relation och... är tvungen att liksom ta sig ur den för att kunna vara en kreativ person. Och det tycker jag är väl en ganska svår ekvation, det här att vara en skapande människa samtidigt som man ska bli älskad.
Varför är det så svårt?
Ja, varför är det så svårt? Jag önskar att jag visste det, men det är väl det här att man... Ganska mycket av det som är intressant inom en är ju inte så... enkelt. Mm. Det är ganska jobbiga sidor som man liksom gräver i som konstnär tycker jag. Och som man inte kan blunda för. Och jag är ju glad för att det är så. För att jag känner att jag har en kontakt med mitt inre och med liksom, också liksom lite mörka sidor och sådär. Och jag vill ha det. Men det gör ju också att jag har de där sidorna uppe. Och det är väl inte alltid så charmigt liksom. Alltså... Jag har verkligen alltid haft en känsla av att jag är så här bäst i början. Så här, bäst i början av en relation. Ja, men liksom, jag kan vara ganska snygg. Jag kan vara ganska... Jag vet hur man ska vara. Liksom. Jag kan ge det som förväntas. Och sen så kommer resten av ens person fram. Och då funkar det inte lika bra. Alltså det kan ju göra det. Och nu har jag ju en relation sedan ganska många år. Där jag känner att jag kan vara mig själv. Liksom. Men det är inte... Det är inte lätt. en ganska stor del av en skapande är ju att skildra sitt liv på något sätt, även om man sen liksom gör det till fiktion. Men det är ändå att man, eller jag jobbar så i alla fall, att okej, nu har jag varit med om det här, vad var det som hände egentligen?
Så att bearbeta kan
ja,
också
men precis, och att man liksom hittar något, det här var ändå, det här blev ändå intressant, även om det var en jobbig tid i mitt liv, så var det någonting som hände här som jag vill ta reda på vad det var för någonting. Och så är ju ganska mycket litteratur, tycker jag. Det är lite av det som bränner är ju, försvinner ju lite när man, liksom, när man beskriver det i efterhand. Och därför tycker jag att det är så skönt med liksom poesi och också när jag själv, både att ta del av poesi och att skriva poesi själv, eller att teckna eller göra så här lite snabbare grejer, för där känner jag att man är liksom lite mer i den direkta känslan, att det är liksom inte att man beskriver någonting i efterhand, utan man beskriver hur någonting är just nu utan att man vet egentligen vad det är alls. Man har liksom ingen aning.
Min fördom då är att en roman kräver mycket mer att bygga, dramaturgiskt bygga, ja. Och att det blir mer direkt då när man ritar eller skriver poesi.
Ja, men jag tycker det är, jag tycker att det är som att man kommer, att det är mycket mer så här att man är i nuet, ja. och skildrar det lite mer. Alltså ingenting är bättre eller sämre, men det är någonting mer direkt i det som jag tycker också är intressant. Det är därför jag just nu också tycker om att läsa poesi. också lite grann kanske för att jag inte orkar läsa hela romaner så just nu.
Det kan ju ibland, jag kommer ihåg, jag har alltid haft lite svårt för poesi för att jag har haft lite för bråttom typ.
Ja.
Och så fick jag kronisk migrän. Och då var det så himla bra, för då var det en period där jag ändå kunde läsa.
Ja, men det är perfekt.
Så det var en gåva att jag bara... Jag tycker att jag missat det här för att jag liksom bara...
Ja, men det är verkligen perfekt så. Och jag tänker så här... Nu är det ju många som inte orkar läsa böcker längre. Och då...
Sånt litet ställningstag. Eller man liksom bara kommittar en strof i taget.
Ja, men verkligen. Och jag tycker att det är verkligen en bra lösning på det här, den här fatigen som många känner inför litteratur. Att man läs poesi då. Läs en rad per dag. Jag hade någon sån här otrolig upplevelse när jag var på Irland för ett par år sedan. Så... råkade vi se Yeats, poeten Yeats gravsten. Vi bara råkade köra förbi där. Bara, vi måste se den. Svängde av och kom till en sten. Den är liksom bara som en stor fyrkantig sten. Och så står det en strof på den som är så här: cast a cold eye on life, on death, horseman pass by. Och det går inte att förstå vad det betyder. Men jag fick en sån himla stark känsla av det där. Sen har jag tänkt jättemycket på den där meningen. Känner att det handlar om livet. Det är något så här förhållningssätt i livet som jag liksom, jag känner att det är sant på något sätt. Och att det är så här spännande och roligt. Och, alltså, det är bara, jag tycker att den fångar hela så här känslan för livet.
Har du något liknande planerat för din egen gravsten?
Nej, absolut inte.
Nej.
Nej, jag är också lite rädd för döden.
Ja, jag tyckte att det var så mycket att komma in på sen. Men jag vill bara stanna lite på poesin. Liksom, för din andra diktsamling kommer i höst.
Ja.
Och hur, liksom, har du några favoritpoeter förutom då Jade? Var det som man,
Yeats.
Yeats.
Jag tycker väldigt mycket om Karin Boye till exempel. Och har liksom älskat henne i nästan hela mitt liv. Och gör det fortfarande. Det är roligt att ha en sån här som man liksom, som har följt den verkligen och som fortfarande håller. Som om man ser en film som man har älskat och ser man den 30 år senare och bara, den är fortfarande bra, man blir så glad. Och sen tycker jag om Mary Oliver. Jag tycker om massa svenska förstås. Tranströmer, Kristina Lugn. Ja, det finns jättemånga. Och sen så är det ju många nya bra i Sverige också. Det är ju så... Det är så populärt med poesi.
Det är det verkligen. Det känns också som många unga i Stockholm i alla fall. Jag har sämre koll på andra scener. Gör väldigt mycket. De drar ihop kvällar och läsningar.
Det här har ju liksom hänt förut. Men nu är vi mitt i en sån här våg av unga, roliga poeter. Det är jättekul tycker jag. Dream me a dream of a romance with highways and strawberry jam.
Rivers and lakes, mountains of snow. Jag tänkte att vi ska fortsätta prata lite om döden. För förutom seriealbum, skönlitteratur och poesi och konst såklart, så har ju du skrivit en faktabok. Kan man säga det?
Eller ja, det var inte jag som skrev. Jag gjorde den tillsammans med Anna Lindemann. Om du tänker på min döden-bok.
Alla kan dö,
precis. Men vi jobbade tillsammans med den. Vi intervjuade människor som var väldigt nära sin död. Och sen så gjorde jag bilder till. Men vi var tillsammans och gjorde de här intervjuerna. Det var ju otroligt bra terapi för en person som var så rädd för döden. Så att det, min dödsångest har ju blivit otroligt mycket bättre. Mm. Men jag har också märkt att det är ett ständigt arbete man måste göra för att inte vara så där rädd för döden.
Vi pratade lite om din relation innan. Du är tillsammans med en religionsvetare.
Ja.
Och det känns ju som att det kanske gör något med en som andligt djur, typ.
Ja, men det gör är väl att jag har en person nära mig som jag alltid kan prata med om liksom viktiga saker. Att man, för det har jag tyckt ibland i mitt liv, att jag har saknat att samtal får bli på riktigt. Och att det är så här, det kan bli det, men då är det en sån himla lång så här startsträcka för att man ska komma fram till det där viktiga. Nu känner jag att jag kan liksom, att jag har en person nära som jag kan liksom röra mig mellan det liksom ytliga och det djupa så här snabbt liksom. Mm. Det är ju väldigt skönt. Och det är, när man pratar om livet och döden och så där, det gör ju på något sätt att man, ja, det lindrar lite faktiskt dödsångest.
Hur ofta behöver man prata om det för att liksom hålla dödsångesten på armlängds avstånd?
Ja, det funkar inte alltid. Jag, alltså, ibland så kan jag få sån dödsångest att jag, liksom, att jag inte hinner, jag hinner inte försvara mig. Liksom. Att den bara går rakt in. Mm. Så att det funkar inte alltid. Men jag tror att det är olika förstås. Men jag vill nog ha något riktigt samtal varje dag.
Mm.
Att man liksom pratar på riktigt. Det tycker jag man ska unna sig om man kan.
Men
alla vill inte det. Alla vill inte ha sådana samtal. Det är verkligen, det är olika.
Men jag tänker på meningsskapande.
Ja.
Alltså, ofta när man gör, tycker jag, konst eller så här, skriver eller vad man gör,
ja,
så är det typ av meningsskapande. Att någonting, ja, känns viktigt typ.
Verkligen. Men man kan
och sådana
också,
samtal kan ju också vara det.
Ja, och nästan som att, för konst, där kan jag ändå ibland känna så här, vad fan är det här? Alltså att det är ganska mycket konst som man, alltså jag tycker inte att det är så ofta som man blir berörd ändå av konst, vilket är hemskt att säga när man ändå, jag försvarar ju ändå alltid konst och konstnärer och så här. Men det är ändå inte så ofta som det verkligen så här, men det här betyder någonting för mig.
Mm.
Men ett samtal som går lite på djupet, det känns alltid viktigt tycker jag. Alltså både för ens relation till den man pratar med och också för de tankar som det väcker och så där. Det tycker jag är liksom lite enklare på något sätt att känna mening med. Alltså jag tycker att konst verkligen är meningsfullt.
Mm.
Men där krisar jag mycket mer.
Det är inte alltid man är mottaglig för att liksom röra sig av konst, eller vad man ska säga.
Jag tycker ofta att det är när saker och ting är på gränsen som det är. Jag gillar verkligen så här gränsplatsen. Platsen gräns. Alltså nästan alla gränser är liksom.
Finns det någon som lyckas extra bra med det? Inom någon kultursfär?
Nu, jag vet en. Och han är extrem. Lars von Trier.
Oh.
Han är speciell på det sättet att han går alltid över gränsen också. För det är ju något så här lockande med att vara precis på gränsen. Men han, jag tycker att han är unik med det. Att om han vill skildra någonting, då drar han det precis så långt som det går att dra någonting. Och det blir ju otroligt starkt. Jag fattar faktiskt inte vad han gör. Men han är ju bäst på det, skulle jag säga. Jag tycker att han är en av våra största konstnärer faktiskt.
Ja. Jag gjorde ju ett av de största misstagen i mitt liv. När jag fick möjligheten att dejta honom.
Ja, jag vet.
Har jag sagt det här?
Ja, men du har sagt, pratat om det i någon podd. Ja, det var så kul.
Nej, men det var ju verkligen faktiskt lite med psykologiskt fel. För hon sa, du får nästan vara ärlig här och säga att det inte kommer bli någon. Det kommer inte bli något sexande här.
Nej.
Det är en platonisk relation du vill ha.
Ja, men vad var misstaget då? Tänker att du, att
jag skulle inte varit ärlig.
Nej.
Jag skulle bort ner dit. Bara tagit mig liksom, bara, ja, tisat lite. Se hur långt man kunde komma på tis.
Det kanske hade blivit väldigt jobbigt för dig.
Ja. Eller så hade det varit värt det.
Ja.
Vem vet?
Nej,
vem
vet? Och du får aldrig veta.
Jag får ju aldrig veta. Nej. Han har ju en ny flickvän. Han löste det så snabbt.
Ja, okay, men
det är ju en solskenshistoria.
Ja, men hur ser hon ut då?
Nej, men jag vet inte. Jag har försökt ta reda på vem det här är och hitta henne. Och liksom. Men ja, det verkar svårt.
Mm.
Så tyvärr.
Ja, men det blev en spännande historia i alla fall. Du fick i alla fall kontakt.
Halvbra. Jag fick kontakt. Det är sant. Warm. Leatherette. Warm. Leatherette. Warm. Har du någon någon sån pilgrimsfärd? Är det någon kultur du vill liksom pilgrimma till?
Usch, det låter så tråkigt, men mamman, den här stora spindeln.
Ja, Louise Bourgeois.
Ja, Louise Bourgeois. Jag vill se hennes spindel.
Mm, och de finns, Bilbao.
Ja, men de finns på flera ställen. Det, hon har gjort flera.
Finns jag har sett den i Bilbao.
Har du? Mm, jättefint. För jag har ju bara sett den på foton och jag älskar den där. Jag tycker att den säger någonting om moderskapet.
Mm, ja, verkligen.
Som
verkligen.
Ingenting annat. För den, är så...
den heter väl Mamma?
Ja, Mamman. Ja, precis. Mamman. Den kanske jag skulle vilja se. Annars så, jag har inte så mycket sånt där. Jag, det är inte, jag tycker oftast att man blir besviken när man ser saker på riktigt. Ja. Nej, men usch, vad tråkigt det där lät. Men jag tycker nog det. Att jag tycker att de största upplevelserna man får, det är ju liksom, alltså även så här kulturella, det är att man bara råkar stöta på någonting. Bara någon som sjunger något, eller att man går på en teater som bara råkade vara svinbra, eller... Det är sällan man liksom söker upp någonting sådär, som, särskilt en tavla. Jag vet inte, det är svårt med tavlor.
Ja, precis. Man kanske ska vara också i rätt läge, liksom, mottaglig.
Verkligen,
för...
att man är på rätt våglängd. Att man kan vara såhär, man kan vara i såhär känsliga lägen. Om man är såhär, liksom, lite på gränsen såhär, mellan ledsen, glad. Mm. För på något sätt så känner man livets storhet, tycker jag, i de där lägena. Att man känner såhär, att det här är liksom... Ja, men att livet är liksom otroligt vackert, men också jättejobbigt. Och så här, det, man ska också vara glad att man har dem där, att man hamnar i där, även om det är jobbigt. För det är också en sak som jag har lärt mig, som jag inte fattade när jag var ung. Att det här att livet är jobbigt, det är ju inte så farligt.
Vad är farligt då? Vad är man ska...
Ja, men det är ju om livet blir tråkigt eller meningslöst. Eller liksom, att man inte har lust... längre. Det är inte bra. Mm. Men att man gråter och har ångest och alla de där grejerna, det, och sörjer, det är inte det värsta. Det är bra egentligen, tycker jag. Också att det kan komma smygande, som att man plötsligt inser så här, men jag skrattar inte längre, till exempel. För det tycker jag, alltså jag älskar när man är lite så här, alltså när man är så här på gränsen till galenskap. Det är liksom, det är ju, kan ju vara en lite läskig känsla, men den är också underbar där när man kan liksom mitt i ett gapskratt börja storgråta, till exempel. Men man kan plötsligt komma på, vänta nu, jag har inte skrattat på flera veckor. Mm. Och då kanske man är deprimerad. Om man är riktigt deprimerad, det är ju en jobbig känsla. Och som man måste ta på allvar, tycker jag.
Mm.
Och depressioner är ju ofta så här, det är ju ofta det att det plötsligt blir bara tråkigt och meningslöst. Jag tycker att man kanske förväxlar sorg och depression ganska ofta.
Du tycker att sorg är något alla måste gå igenom?
Ja, men det är någonting alla måste gå igenom. Och att man sörjer saker, det blir så klyschigt när man pratar om sånt här. Men det betyder ju bara att det är någonting som har, att det finns saker som är viktiga för en.
Mm.
Och att man har förlorat någonting som man älskade eller så. Så att det är verkligen bara baksidan på någonting liksom vackert och bra.
Du är uppvuxen i Uppsala, eller?
Ja.
Vilken familj, vad kommer du ifrån för liksom, får man fråga om klass
typ? Ja, det är väl medelklass liksom. Min mamma var psykolog då och... Eller hon lever ju fortfarande, men hon jobbar inte längre som psykolog. Och min pappa var läkare.
Men för jag har någon tanke eller känsla av att så här, det är något som håller på att så här, gå tillbaks till hur det var.
Ja.
Att jag tänker att du tillhör en generation som har haft en ganska speciell möjlighet. Att tidigare generationer var man tvungen att komma från övre medelklass åtminstone för att kunna hålla på med konst.
Mm.
Och sen så hade liksom ni... En liten, kanske man tar ni som en bred generation liksom, möjlighet att kanske jobba med konst fast man kom från typ arbetarklassen eller vad det är.
Ja, men det, jag tror att min generation, vi mognade väldigt sent och vi ändrade oss ganska mycket under liksom livet. Jag vet många av mina kompisar som bytte karriär när de var 40 och så här. Det vågar man inte riktigt göra längre.
Mm.
Vi kände ju att det var ganska så här enkelt på något sätt. Man jobbade lite med något ett tag och sen gjorde man något annat. Och, på det sättet så tror jag att om man ville bli konstnär, då var inte det så här, det kändes inte som att det var omöjligt. Ja, men det kan man väl göra. Lika väl som man kan bo i tredje hand och sen flyttar man, det ordnar sig. Man har, det löser sig. Fast det är jätteosäkert så kommer det lösa sig. Den känslan har jag ju alltid haft. Ja. Att det kommer ordna sig. Men om jag liksom lyssnar på mina barn, de har ju en helt annan så här, syn på världen och tro på världen.
Hur skiljer det sig åt?
Nej, men det, de har ju en ganska mörk syn på... jag vet inte, har du det?
Alltså mörk syn på världen?
Ja, och framtiden och...
Nej, men jag märker bara en väldigt stor skillnad med mitt barn. Att han är så väldigt, väldigt pengafokuserad.
Ja.
På ett sätt som jag inte förstår att han typ leker företagsledare.
Ja.
Alltså jag är så, vad sysslar du med? Typ. Jag blir väldigt skrämd av att han hela tiden drömmer om pengar på ett sätt som jag aldrig har gjort.
Ja, men de vill ha trygghet. Och det är för sig... Det tycker jag väl i och för sig är en lärdom även bland en del människor som man har omkring sig som är vuxna som är väldigt fokuserade på pengar. Mm. Det är, man känner ju att det är ganska tråkigt. Men jag tror att en stor del av de människorna söker egentligen bara trygghet och att man måste förstå det. Särskilt människor som kanske har kommit från lite så här svåra förhållanden. De blir ju ofta ganska så här fyrkantiga och lite tråkiga. Och det eller tråkiga ska jag inte säga. Men liksom man kan liksom inte, lite tråkiga.
Man kan inte missa ett plan. Typ.
Nej, men,
för det blir katastrof.
Ja,
man
precis.
Har det med sig. En sån.
Och jag tycker att det är liksom, ja, men det är också något som jag tänkt på sista tiden. Det här att få liksom, att kunna flippa ur och så här, att vara liksom en flippig person. Mm. Det är ju också en lyx som man kan unna sig om man har någon slags liksom grund att stå på. Alltså om det blir för flippigt runt omkring en, då blir man ju bestulen på ens eget flipp.
Mm.
Då kan man inte göra det längre. Då måste man vara så här straight och jobba på och liksom bita ihop och sådär. Så
det känns också väldigt otrendigt för unga att vara flippig.
Ja, men alltså, det är det, va? Det är det.
De ska vara uppstyrd och liksom spara.
Och... Precis, och det, är ju, det tycker jag är... Jag tycker förstås att det är synd att det är så, för att man unnar dem ju att få flippa ur.
Ja.
Liksom.
Men... Men jag har hört dig berätta liksom i... Jag vet inte vilket sammanhang, men så här, hur det har varit liksom att ta sig fram och vara ensamstående i vissa perioder och jobba med kultur. Mm. Att det är ju väldigt osäkert. Liksom.
Jo, men det är det ju. Men jag...
Men tror du att det har liksom förändrats nu? För min tanke är att liksom det förändrats tillbaka igen. Att det nu igen är en period när de som vågar satsa på typ att bli konstnärer är folk som har... mycket pengar hemifrån. Liksom.
Ja, men så är det nog. Nu hade jag kom ju ändå från liksom någorlunda trygga förhållanden, så att jag hade det ju bra på det sättet. Men det var ju ändå, jag var ju ändå väldigt, väldigt fattig i början.
Men är det en mer eller mindre kreativ att ha det knapert? Eller är det liksom något annat så det är utanför?
Jag tror att om det blir liksom, alltså för att även om jag hade det knapert så jag visste ju att jag kommer inte svälta. Om det är så att man tänker att jag kommer svälta eller att jag kommer bli bostadslös, då tror jag att det är väldigt dåligt för kreativiteten. Men att bara ha det lite jobbigt, det tror jag är bra. Faktiskt, men det till en viss gräns. Men det är verkligen sant det där att man nog söker en större trygghet nu, och att det där med just med konsten, ja, det är tråkigt alltså om det bara ska vara en sån lyxgrej att göra.
Det får vi se. Det bara känns som att det är en sån kvinnor från överklassen satsar på typ keramik. Eller göra liksom en, bara på mejan typ. Jag träffade en sån jätterik kompis som hade liksom värsta gift sig jätterik. Och hon pluggade på mejan liksom.
Ja, eller det är bra för, kul för henne. Men,
det har ju funkat innan. Konst, man har ju tagit hela konsten då, men det bara känns så himla tråkigt om det blir... den typen av konst man kan ta del av. Någon som är typ försörjd.
Jättetråkigt, verkligen. Men jag tyckte det var ganska skönt att inte ha föräldrar som håller på med konst. Apropå att ha tråkigt. Jag tror att en stor anledning till varför jag vågade bli konstnär, om man ska säga, det var för att jag ville liksom göra något roligt. Jag ville, alltså klart att jag ville också uttrycka mig och sådär, men jag längtade också liksom bort. Jag vet inte om jag hade haft föräldrar som var konstnärer, då jag tänkt på mina barn.
Ja.
Vad ska de göra uppror mot liksom? Vad ska de göra?
Konvertera till islam?
Ja, men precis. De måste göra något så här väldigt drastiskt åt något helt annat håll. Jag vet inte. Mina barn då som är liksom lite under och lite över 20, de är ju väldigt nära sina föräldrar också på ett sätt. Det är som att de inte tänker göra uppror. Jag är lite bekymrad över det.
Bra att höra. Jag är väldigt orolig att mitt barn ska bli företagsledare. kanske han inte gör det ändå.
Nej, han kommer bli som du.
Jag hoppas.
Han
kommer bli som du. Ja, en odåga. Tack snälla att vi kom hit idag.
Tack så mycket. Välkommen för att jag tillbaka. Fick komma. Tack, tack.
Vår producent heter Mattias Valenius och vår tekniker heter Astrid Anka Krona och vi görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P3.
En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.